Radioplay.
Hej och hjärtligt välkomna till Rockbrunchen. Vad kul att du lyssnar. Jag heter Micke Mikaeli.
Jag heter Ian Haugland.
Och vi är 40% av kvalitetsorkestern Europe.
Bara en sån sak. Mm. Gagnar ju för kvalitet helt enkelt. Mm.
Och i dagens rockbransch har vi späckat med diverse goda saker. Vi ska köra en pest och kolera. Vi ska prata om din operation i könet.
Ja, visst.
Och en 3-6-raket. Det är ingen måtta på allt vi ska dra igenom här idag.
Lista ska vi räkna ner också, sa du det?
Nej, det sa jag inte. Men allt du kan komma på är välkommet, så att säga. Ja. Mm.
Då får jag ställa frågan, Mick, till att börja med. Mm. Hur har din vecka varit?
Det har varit fantastiskt. Jag har ätit, jag har sovit och jag har suttit och spelat gitarr.
Okej.
Okay. Ja, väldigt spännande. Själv då? Likadant, eller?
Ja, alltså jag har ju varit hos läkaren på kliniken då. Jag har ju under...
Är det för halsen? Jag hör att du låter lite rosslig.
Nej, inte för halsen utan för regionen längre ner, så att säga. Grejen är så här, låt mig förklara okay. från början. Det är lika bra att vi tar det här metodiskt då. För 5 år sedan, då skilde jag mig och då tänkte jag så här, nu får det ta med fan, nu ska jag tas ur avel. För vad som än kommer hända i framtiden här, så, ja men du vet, om man sätter på någonting till höger eller vänster så vill man ju liksom försäkra sig som att man inte gör någon jävel på smällen igen liksom.
Aha.
Det var min tanke där. Så att jag började fundera på det, jag måste ju fan ta bort möjligheten. Alltså kastrera mig helt enkelt. Eller inte kastrera, vad heter det? Sterilisera heter det.
Aha,
kastrera, då tar man ju bort hela paketet. Det är ju som nu vi har med små grisar på slakthus. Du vet, de bara rycker bort hela jävla pung.
Ja, för jag tänker lite grann att när man kastrerar någon, då får man inte den rösten som du har just nu, utan då får man något ljusare röst. Va? Du har en väldigt basig röst nu. Det är nästan som man inte tror att operationen gick bra.
Nej, alltså det här är ju i kombination med en halsinfektion. Men,
men det var ju ingen kastrering, så att säga, utan det var en sterilisering.
Sterilisering då. Mm-hmm. Och som sagt, jag har funderat på det här i 5 års tid och i tidigare veckan här så gjorde jag slag i saken till slut. Mm-hmm. Så jag satt mig ner på internet och kollade så här, kliniker som utför denna, så att säga,
fortsätt prata bara. Jag slår upp det där så kan vi återkomma till det.
Men jag ska inte slänga med fina uttryck för sånt, förstår man inte på. Hur som helst, jag hittade i alla fall en klinik som jag då tog kontakt med. Och jo då, för fan, kom hit och så ska vi ta ett litet besök då. Och, jag åkte dit och gjorde en, så, vad kallas det för, att man gör en sån, man träffas och snackar bara en... Mm. Vad heter ordet nu?
Ja, konsultation.
Konsultation. Tack för detta. Jo,
så lite.
Ja, kommer hit, trevlig klinik och allting. Och så i själva receptionen så står det då en kvinna, en kinesisk kvinna. Som jag inte riktigt förstod vad hon menade, men hon pekade på en dörr så att jag gick i den riktningen. Mm. Så kom jag in i ett rum där och då sitter en kines till där inne.
Ja, en kvinna eller man?
En man.
Ja.
Och då visade det sig att det var han som var själva chefskinesen här på läkaren då, helt enkelt.
Mm. Förstod du vad han sa?
Han pratade tydligt och så vidare. Och han presenteras och berättar sin historia då. Jag förklarade ju liksom att jag ville ju, vad jag ville göra för någonting. Jag ville göra en steriliseringsoperation och allt det här. Och då berättade han, det här ska inte vara några problem. Det här gör jag varje vecka flera gånger. Bla, 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 bla. Och då berättade han att hans historik, han har alltså jobbat som fältskär under Mao-regimen.
Okej, i Kina alltså.
I Kina alltså. Och där tvångssteriliserat kineser.
Okej.
Ja, men du vet, under Mao-regimen då hade de den här lagen att par fick ju bara ha 2 barn.
Ja, om det ens var det.
Ja. Så att han förklarade att han hade alltså satt upp ett fältsjukhus med, det var i princip ett tält ute på en stor jävla äng. Där inne stod han då med skalpell och en gynstol. Och utanför så var det en kö på några 100 kineser som stod där. Ängsliga kan jag tänka mig. Och så fick de komma in en och en och så bara... Slit och så next one please. Slit, next one please. Slit.
Han gjorde... det var lite löpande bandprincipen där helt enkelt.
Verkligen.
Och då kan jag tänka mig att du kände att ja, men det här, den här snubben har erfarenhet. Och han är dessutom inomhus nu och det finns väggar och kanske lite mer bättre verktyg och steriliserade grejer och sådär.
Ja, precis. Jo, exakt. Jag kände ju det att den här gubben, han vet vad han snackar om i alla fall. Så att sagt och gjort, jag beställde alltså tid då för själva ingreppet där då. Ja. Och ja, så skulle det vara 2 veckor tidigare, eller då skulle det här ingreppet ske 2 veckor senare då, och det var väl en jobbig tid kan jag säga för min del. Jag är lite såhär, generellt sett är jag ganska ängslig för när det gäller läkarbesök, och du vet, jag tycker det luktar illa på sjukhus, du vet.
Just det, ja.
Jag känner att när jag kliver in på ett sjukhus då känner jag mig lite krasslig, såhär. Man blir sjuk av att vara på ett sjukhus.
Okay, ja.
Så jag är lite såhär ängslig av mig i alla fall.
Får jag fråga, vad tycker du om knivar och sprutor och skalpeller och sånt?
Skalpeller vill jag inte gärna handskas med. Sprutor har jag ingen större sådär, respekt för.
Nej.
Men jag sa det till läkaren också att jag är lite ängslig, så jag undrar, kan man få någon typ någon bra knark som man lugnar ner sig liksom inför själva operationen?
Ja.
Och då sa han, ja, det här är inga problem. Jag skriver ut Stetsolid till dig.
Ah, och det är alltså någonting som är...
Ja, det är både muskelavslappnande och lugnande då, med pillerform. Så att jag fick ju med mig receptet, gick till apoteket och hämtade ut det här då. Och, så att, bara för att kunna lugna ner mig inför själva operationen då. Och som sagt... Ursäkta, halsinfektionen som sagt. På morgonen då, innan vi skulle göra det här ingreppet, så hade jag ju ställt klockan på 7 på morgonen då. Så jag kliver upp och drar i mig 2 stycken sådana här Stetsolider direkt. Det första jag gör innan frukost. Jag tänkte, det är lika bra. Själva ingreppet skulle ske vid 9-tiden på förmiddagen där. Så att jag tänkte, då får man tid, då får du tid att liksom bita tag, så att säga.
Okej, men hade du fått någon förhållningsorder om hur mycket du skulle ta och när du skulle ta det? Eller chansar du bara lite?
Nej, jag chansar lite grann. Jag generellt sett brukar aldrig äta mediciner eller någonting sånt där. Så att jag tänkte att, vad fan, 2 stycken blev väl bra.
Mm.
Men sen så här, jag läste på lite grann också på internet efter att jag faktiskt hade ätit de här 2. Att det var inte sunt att överdosera de här.
Okej.
Så det var lite spännande. Jag började känna mig lite wobblig så här efter en halvtimme. Liksom, och, det kom var liksom att man kände sig väldigt avslappnad så där, ungefär som att lite grann som en skön bakfylla, du vet, som man bara går och lollar så där men det som jag reagerade på mest var, jag var liksom inte flummig i skallen, utan vad jag blev var bara, det kändes lite grann som jag satt i en gummiflotte på en fjärd där det inte var tillstymmelse till vind eller krusningar på vattnet. Det var bara liksom stilla.
Okej, det fanns inget att oroa sig för.
Det fanns ingenting att oroa sig för. I vanliga fall så går man ju alltid och småtänker. Det ploppar upp små tankar hit och dit och vad det kan vara för någonting.
Uh-huh.
Här var det bara, fjärden ligger blank som ett nybonat golv. Den känslan var det.
Okej.
Ja. Så att jag åkte då till...
Vad skönt, men det var det du ville uppnå också.
Ja, det var ju det som var, exakt, det var ju det som var tanken med det här. Så jag åker till kliniken där.
Mm.
Klarade av mig då. Och han poängterade också att du har redan rakat pungen. Jag behöver inte göra det åt dig. Nej. Ja, där brukar jag ju alltid sköta. Det sköter man ju givetvis. Mm. Oro för fan. Så att jag la mig där i gynstolen då, vet du, och bressade väl upp. Och då kom ju kinestanten in också där.
Jaha.
Och tittar lite sådär. Och,
ja.
Men som sagt, den här Stetsolid-effekten då var ju liksom att, whatever. Liksom, det var liksom whatever.
Ja.
Så han börjar ju ingreppet där med att köra in sådana här sprutor. Vad kallas det för?
Bedövning.
Ja, exakt. På ett par, tre ställen runt själva påsen, paketet. Ja. Och det kändes nästan ingenting. Det sved till lite grann på något ställe. Sådär. Men absolut ingenting som var obehagligt. Sådär. Mm. Faktiskt mindre än om man går till tandläkaren.
Okej.
Okay. Ja. Och sen vart jag liggande där på minuter. Och sen så tyckte han väl, ja, ska vi börja köra nu då? Fan, så låter jag som tysk.
Ja, men var han skåning eller han var tysk eller kines?
Han var ju kines, men jag kan det så svårt för att bryta på kinesiska.
Ah, ja, okay.
Ja, vi ska köra nu denna. är du beredd? Liksom tyckte han.
Ja.
Och jag bara liksom, ja, fan, kör på det.
Ja, du var ju hur cool som helst. Du var ju full av Stetsolid.
Ja, visst. Och så han började ju ingreppet där. Och jag kände att det var någon som var ner där och jag blev att man där känner den fysiska kontakten.
Uh-huh.
Och jag såg ju kinesiskan stod där och tittade ner och flinade också. Uh-huh. Jag förstod ju att det var ju någonting som pågick där. Men det kändes fan ingenting. Alltså. Jag kände inte ett skit utav själva ingreppet. Alltså. Och då är de ju ändå in, de gör ju ett litet snitt på själva pungen då. På 1 centimeter ungefär. Sen så har de ju ett specialverktyg som ser ut ungefär som, ett, ja, men som en virknål ungefär.
Okay.
Så kör de ner den där i hålet och så fiskar de ju upp själva sädesledaren från ena testikeln.
Och
drar ut den ur det här lilla hålet. Och så, sen så klipper de av den och bränner ihop båda ändarna sådär liksom.
Okay.
Och sen ner med skiten och så gör de samma vända åt andra hålet, rycker upp och så klippar av sådär. Men ingenting kändes någonting. Alltså.
Du, alltså, jag är ju alltid intresserad av att föra saker framåt och utveckla saker och ting. Här har jag en tanke. Skulle man inte kunna göra som så att man, ifall man skulle ångra sig, kan man inte bara dra ut den där och så göra en jävligt bra knut på den, eller en råbandsknop eller någonting, istället för att knipsa den?
Det går att göra så också.
Ja, okay.
Men jag är ju liksom, vad fan, gammal gubba jävel. Jag har 3 vuxna barn. Liksom. Ja. Jag vill inte avla av mig mer. För mig är det definitivt. Liksom.
Ja.
För mig är det lösplugg som gäller fortsättningsvis. Va? Så att jag hade ju liksom, jag var ju glasklar med att bort med skiten. Bara, liksom.
Ja, okej.
Okay. Ja. Och hela ingreppet var faktiskt över på, jag tror inte det tog mer än 20 minuter, vet du.
Okej. Okay. Och sen gick du hemma, eller?
Ja, sen
fick du ligga kvar där, eller?
Jag fick ett par jättesexiga kalsonger utav den här kinesiska tanten. Och hon kom in med så här... du vet hur en sån här klassisk brynja ser ut, som gubbar brukar ha.
Med sån här nätbrynja.
Ja, just det. Jag fick en sån här elastisk brynjekalsong. Som hon krängde på den på mig, till och med så här. Och bara för att hålla själva pungeriet i tight, så att det inte skulle hänga och dingla och dangla. För att hon sa att det kan bli svullet och det kan göra ont och så vidare i efterhand. Så att jag gick runt där med mina brynjekalsonger där då. Jag vet inte. Det känns jättebra. Gjorde inget ont i själva ingreppet. Och har jag faktiskt inte haft minsta smärta efteråt heller. Så att, känner du dig färdig avlad, Mick? Jag rekommenderar. Knipsa bollarna, för fan.
Ja. Vi går raskt vidare till nästa programpunkt. För här blir ju inga barn gjorda igen.
Pest eller kolera?
Hur står det till?
Nej, det är en jävla infektion. Då är jag sjuk.
Du, vi har en pest eller kolera här. Låt som jag ska berätta här.
Ja, det är ju chefen som tillhandahåller de här pest eller kolerna. Så att det här, vi har ju frikort på det här. Alltså det brukar kunna spåra ut.
Ja, och sen så kan man väl också tillägga att ofta så säger ju de här pest eller kolera alternativen mer om honom än om oss. Så här är dagens pest eller kolera. Du sitter i ett viktigt möte och du tvingas välja mellan följande. Du rusar upp och kaskadspyr i närmsta papperskorg, eller? Du skiter på dig fast ingen märker det.
Okej.
Okay. Ja. Knepigt, du. Alltså, det finns ju en liten fråga i frågan här som jag måste ändå bolla med dig innan vi tar ställning till det här.
Okay.
Du skiter på dig fast ingen märker det. Alltså, märker man det inte själv heller, så?
Alltså, det är jävligt illa. Det har ju hänt att man har bajsat på sig några gånger. Det har faktiskt, man har varit dålig i magen till exempel dagen efter, vet du, det där. Men, och det har ju faktiskt hänt att man inte riktigt har reflekterat över att man faktiskt har bajsat på sig.
Mm-hmm.
Men efter 10 minuter då blir man ju påmind av att det börjar bränna i köttrosen. Liksom. Det är ju så. Eller hur?
Jag vill inte ta det ordet i min mun. Jag tycker det låter så jävla vidrigt.
Ja, det är det. Okej, åter till själva ämnet då. Ska du börja då?
Ja, just det. Och alternativen var alltså, du sitter i ett viktigt möte och du tvingas välja mellan följande. Du rusar upp och kaskadspyr i närmsta papperskorg, eller? Du skiter på dig fast ingen märker det. Ja, alltså jag skulle välja att skita på mig faktiskt. Inte för att jag har inte lika stor vana som du att bajsa på mig i vuxen ålder.
Nej.
Men jag skulle ändå ta det alternativet, för alltså, jag tycker det låter vidrigt. Alltså, jag tycker inte om att spy. Jag tycker förmodligen inte om att bajsa på mig heller. Men just det här med att spy i en papperskorg i ett viktigt möte så alla ser. Nej, men då sitter jag nog hellre och håller färgen med lite fekalier i byxan. Själv då?
Ja, jag skulle nog också göra det faktiskt. Förutsatt att man har gummikalsonger då eller något liknande. För att jag menar, det börjar ju lukta bajs efter ett tag.
Det är ändå hypotetiskt det här. Alltså.
Okej, ja, men då definitivt. Då bajsar jag heller på. Men då får man ju sitta mjukt ett litet tag i alla fall. Det beror ju på om det är hårda sittdyner på stolarna i mötesrummet också. Nej, jag ser bara fördelar i det. Alltså. Faktiskt måste jag säga.
Jag ser bara fördelar med det. Han är underbart. Vi måste vidare. Vi måste oss vidare.
Ja. Vad går vi vidare med här nu då? Det är ju... Toppar vi det här med någonting överhuvudtaget tror jag där.
Kan vi inte lugna ner bara lite grann?
Oh, vi får göra det.
Oj. Vänta lite. Vi får lov att lugna ner oss lite grann med lite musik. Vilket gör att vi kommer in på nästa programpunkt som ju är denna.
Pick of the week.
Vi har valt att fira ett födelsedagsbarn. Nämligen en forn medlem i, jag skulle vilja säga, i den klassiska uppsättningen av bandet Thin Lizzy.
Ja, det stämmer det. Vi snackar alltså om Brian Robertson.
Just det. 61 år fyllda. Fan, nu börjar jag få det här i halsen.
Ja, det sprider sig, vet du. Kanske ebola eller skit som jag har fått. Eller. Som vill överleva den här podden. Eller?
Kanske blir det. We're hanging it.
Ja. Eller något. Men som sagt, ja, jag håller med. Han var ju med i och myntade det här klassiska twin guitar soundet där. Han var ju med i från 1974 där. Nightlife-plattan var den första där han var med och spelade. Sen gjorde han ju då Fighting och han gjorde det Jailbreak, Fox, Johnny the Fox och Bad Reputation. Var väl även med på Live and Dangerous, den klassiska liveplattan.
Precis, och det var ju då, alltså, om man pratar om just det här, de här stämgitarrerna, så var det ju då förutom Robertson då, så var det ju Scott Gorham som skötte den andra stämman där.
Precis, och vad jag förstår, så det här twin guitar soundet, att de spelade stämmer gentemot varandra, det kom ju till av en ren händelse. De höll på och jobbade i studion och den ena bara testade och spelade en melodi till och inte riktigt hade någon koll på vilken tonart det var. Och då vart det liksom per automatik en stämma. Okay. Där producenten tyckte att, hallå, det där lät ju inte helt fel. Vad gjorde du med någonting? Ja, inte fan, jag tyckte väl Brian Robertson. Ja. Och därigenom så föddes någonting genialiskt. Alltså, från ett misstag helt enkelt.
Du, jag har bara träffat Brian Robertson en gång. Och det var när han besökte oss. Vi hade någon sån här release-party på en av våra senare plattor. Och han var där. Och jag upplevde honom som väldigt liten och tanig. Men ändå rätt så glad i sprit. Ja. Kanske en dålig kombination, jag vet inte. Men du har ju träffat honom ett otal gånger och dessutom spelat med honom.
Ja, precis. Jo, han är, man kan väl säga så här att Brian Robertson, som är skotte. Ja. Han föddes väl i ett helrör whisky, tror jag. Nej, men alltså, han har väl i princip varit...
Det finns provrörsbarn och det finns helrörsbarn. Och han var ett helrörsbarn.
Han har nog i princip varit mer eller mindre packad sedan han var 16 år gammal. Då. Ja. Men han har ju varit, som sagt, skotte. Hög toleranströskel antagligen. Så han har ju liksom alltid fungerat. Sådär, va? Och jag spelade ju med honom under en period. Jag var med och spelade in hans soloskiva här och det var inte så länge sedan. Det kan vara 5-6 år sedan. Du vet, tiden går fort när man är gammal.
Ja, det är sant.
Och jag måste säga att det var jävligt kul att jobba med honom. Väldigt lätt och väldigt proffsig i studion att jobba med, trots att han kanske hade tagit några järn sådär liksom, men van vid vid effekten då, så att det var liksom aldrig några problem att lira med honom. Däremot problemet var väl efter att skivan var släppt, så skulle vi göra ett så här release-spelning då med Brian Robertson Band. Mm. Och det skulle ske i Dublin på Irland.
Okay.
I samband med den här Phil Lynott, årliga Phil Lynott-hyllningen som de har där.
Ja, vad coolt.
Som kallas då för The Vibe eller något sånt där.
Mm.
Och det är ju som sagt, det är ju en hyllning till Phil Lynott då, framförallt.
Ja.
Så att publiken som var där, det var säkert ett par tusen pers i lokalen då. De förväntar sig ju givetvis att Brian Robertson ska komma dit och så ska han så spela Thin Lizzy-låtar för att hylla guden Phil Lynott.
Ja. Eftersom det är därför de är där.
Exakt.
Ja.
Mm. Men då tyckte ju Phil Lynott det, eller då tyckte ju Brian Robertson att det vore ju ett förnämligt tillfälle att få spela alla nya låtar från min kommande skiva som ingen någonsin har hört talas om.
Okay. Ja.
Så att vi började med att spela, jag tror vi hann igenom fyra låtar, sen så började jag hagla ölflaskor och grejer genom, upp på scenen där. Det var första gången i hela min musikaliska historia som jag var tvungen att ducka för att det kom flygande ölflaskor och grejer. Det slutade, men vi fick abrupt avsluta konserten för Brian Robertson, han var ju förbannad han på publiken och så, you motherfuckers, you fucking, you fuck, fuck. Ja, det vet hur de är engelsmän.
Ja.
Så han var ju på
skottar,
väg att,
skottar då.
Ja, ännu värre. Ja. Han var ju på väg att hoppa ut i publiken och skrika och gorma då.
Ja.
Så att, ja, det som hände var helt enkelt att vi fick ju avbryta konserten och springa av scen där.
Ja, det är intressant. Men hur skulle du beskriva honom som person, Brian?
Han är en av världen, alltså, jag skulle beskriver honom som en av världens snällaste människor alltså. Mm. Och en väldigt liten och ganska, vad ska vi säga, ganska sårbar figur.
Ja.
Men när han då liksom hamnar i vissa situationer, då blir han ett får i ulvakläder så att säga. Han kan verkligen bli riktigt riktigt sur och förbannad. Så att säga.
Du, alltså, vi hade en turnéledare på 80-talet som hette Bosse Norling.
Mm.
Frid var det med hans själ.
Ja.
Och han är en legendarisk turnéledare som även har jobbat med ABBA, Pug Rogefeldt och en massa andra.
Ja.
Och dessutom med Thin Lizzy.
Just det.
Han gjorde en turné, en Skandinavien-turné tillsammans med dem som turnéledare. Och han berättade då att just Brian Robertson, han kunde vara så jävla grinig och taskig mot Bosse.
Ja.
Och sen så efter några minuter på fyllan då, så somnade han med huvudet i Bosses knä och sög på tummen.
Ja. Jo, jag såg honom suga på tummen några gånger faktiskt.
Ja.
Tumsugare.
Så kan det vara. Du, ska vi ta och lyssna på den här låten?
Det är väl en bra idé.
Mm.
Vilken låt är det? Har du valt någon?
Nej, just det. Vi ska ju välja en låt också.
Vi gör så här. Vad vi än spelar med Thin Lizzy så är det en bra låt. Så att, här kommer de. Thin Lizzy helt enkelt med Brian Robertson. Hipp, hipp, hurra för, på 61 års dag. Tralala, eller något.
Varsågod. Power.
Det var ju Thin Lizzy det, med själva födelsedagsbarnet Brian Robertson på gitarr.
Rosalie.
61 bast gammal du.
Ja, din tilla pinkat och en träs som du brukar säga.
Precis. Ska vi gå in i nästa del i programmet då?
Jajamensan. Det här är listan. Vi har tagit oss friheten att lista några låtar av artisten Sting. Lite grann av den anledningen att det här om veckan tillkännagavs att han skulle tilldelas Polarpriset i år.
Ja, en miljon till i fickludde för honom.
Ja,
inte för att jag tror att det råder någon brist på de pengarna. Men det är ju väl värd i för sig, alltså, ja, tycker jag.
Sting då, som för tydligheten skulle alltså då har ju rönt stora framgångar som solartist, men även var med och bildade och deltog och spelade bas och sjöng i bandet Police.
Absolut. De låtarna då som vi har valt här, så det är samma här.
Så.
Ja, det är ju sådär. På ålderns höst. Ja. Rösten kackar ur. Jo, vi har ju valt tre stycken låtar då. Kanske inte bara rent av musikalisk kvalitet, utan även för att det är lite intressanta texter där, eller hur? Inte så?
Jag tycker det. De säger en del om Sting själv. Ska vi börja med den första låten?
Ja, det gör vi. Jag plingar.
Mm. Don't stand so close to me.
Just ifrån den här plattan. Senjata mondata.
Ja, vad fan betyder det?
Det är ingen aning.
Jag tror inte de vet det själva.
Nej, de hade väl tagit någon syra eller fick någon ingivelse eller någonting.
Ja, så inte. Kan det vara. Ja.
Hur som helst. Börjar du så hänga på.
Don't stand so close to me. Har du funderat på texten här någonting?
Ja, alltså det är väl lite grann så här. Det handlar inte lite grann om den förbjudna kärleken och attraktionen mellan en lärare och en elev,
blev jag. Exakt. Sting jobbade ju tydligen som lärare under en period i sitt liv innan så att säga Polis blev stora och heta. Och där var det väl någonting då som han kanske kände att
självupplevt
tror jag att det var. Ja. Att det var någon, han ville inte att någon, en av eleverna skulle stå allt för nära honom, för att han kände att det skapade någon slags känslor inom honom som han kände var lite förbjudna.
Man vet ju inte, det kanske rent ut blommade ut helt och hållet, man vet ju inte.
Nej, det vet kan man inte. Det vet man nog inte.
Nej, och det är väl ingen som vill kanske tillkännage det i sådana fall.
Nej. Sen så tror jag också att han så att säga grävde tillbaka till sin egen barndom där han säkert var kär i någon.
Ja, det är klart.
Lärarinna.
Det är klart man var lite småkåt på SO-lärarinnan. Alltså. En blondin kommer jag ihåg som alltid. Hon hade alltid lite för kort klänning, vill jag mena. Så lutade hon sig över katedern. Hon skulle hämta grejer på katedern. Så fick hon luta sig över. Och då åkte ju kjolen upp lite till där. Så man såg ju 2 centimeter till på hennes välsvarvade lår, vet du. Den lilla pojkpenisen stod som en... Ja, och så vidare.
Okay.
Så jag förstår. Ja.
Vidare. Nästa låt.
Där är det. Every Breath You Take.
Just det.
Det är väl en av deras absolut största hits när vi snackar Polis, eller hur?
Ja, verkligen. Jag hörde Sting berätta om att otroligt många människor har hört av sig till honom och sagt att det är en sån fantastiskt fin låt. Och den har spelats på bröllop så där, och den har liksom, det här är våran kärlekslåt och ja, du vet sådär. Men hans text är inte riktigt så fin som många kanske tänker.
Nej, men det är en ganska mörk historia egentligen. Det är nästan lite så här stalker vibe på snacket.
Ja, det har väl han skrev väl den i samband med att han skilde sig från sin förra fru. Och det här med every breath you take och I'll be watching you all the time, så där. Det är lite sådär, jag kommer fan att hålla koll på dig vad du gör. Och liksom, det går ju ganska långt i den där texten, som du säger. Ja. Det blir ju en stalker-text egentligen.
Ja, den är lite speciell faktiskt. Ska vi gå vidare då på den sista låten som vi har valt med Sting här nu då? Och då, ja. Och då heter den låten Spirit in the Material World ifrån Ghost in the Machine-plattan. Mm. Är ju jävla bra skiva för övrigt.
Spirit, han är ju ganska spirituell själv, får jag känslan av.
Ja, mycket spirituell. Han har ju bland annat, jag såg en intervju där med honom där han berättade att han hade tillsammans med sin kvinna, de hade åkt, jag tror det var i samband med en polisturné, hade de varit i Sydamerika. Mm. Och där kommit i kontakt med en shaman som bjöd in dem på en sån här ayahuasca-ceremoni.
Vad skulle man vaska?
Ayahuasca. Det är alltså en sån här, det är en gammal indiansk ceremoni där du då, de gör en dekokt som då består av olika växter.
Just det, det här har jag hört talas om.
Ja, så kokas det där ner till en dryck som du dricker och får en psykedelisk, hallucinogen
upplevelse, helt enkelt.
Upplevelse. Och det är, alltså, det går ut på att du går in i dig själv, du möter dina egna demoner, du möter dig själv, du får en chans att hela dig själv och att komma till insikt med att det där kanske jag borde bättra i mitt liv och så vidare. Ja, ja. Det är alltså en spirituell resa då. Och det är utav de som har gjort det där så är det tydligen väldigt, väldigt effektivt.
Jaha. Ja, ja, och det är ju bara en sak av allt han håller på med. Sen är det väl liksom, han har hållit på med tyda sina egna drömmar och yoga och meditation.
Mycket
och,
sånt. Ja. Ja. Tantrasex är han tydligen väldigt bra på.
Är att förglömma?
Har jag hört sägas. Ja. Tantrasex, det undrar jag. Fan, hur funkar det? Alltså, det låter ju intressant alltså.
Är det med äldre tanter eller nej?
Ja. Tantra och farbrasex. Nej, men jag tror att det handlar om någonting om att man sitter och tittar på varandra och sen så får man en orgasm eller något sånt där.
Mm. Jag tror att... Ja, just det. Det är säkert helt rätt.
Skönt ändå bara sitta och titta så bara, nu är jag klar.
Fast, om jag ska vara helt ärlig så tror jag att det handlar om att just inte få orgasm. Att man verkligen håller på den.
Ja! Ah. Kanske så,
väldigt
det.
Lång tid.
Just det.
Och sen så
det.
När man väl, som man i alla fall, släpper till så ja. Ska det vara liksom upphöjt till 10 sådär.
Ja, ungefär som man sitter hemma och tokrunkar. Så väntar man sista två rycker. Man vet att rycka två gånger till, då skjuter jag liksom. Men då släpper man istället.
Mm, just det.
Så ja. Det är inte tantrasex utan det är farbrasex.
Ja, exakt. Bra. Vi stryker ett streck över detta och gratulerar Sting till det kommande Polarpriset som han ska få.
You lucky bastard!
Tristegsraketen.
Jajamensan, det har äntligen blivit dags för trestegsraketen. Ian, det går ut på att du får...
Vad får jag?
Jo, så här är det.
För mig. Nu vart jag lite sugen här. Att få något. Det
var länge sedan.
Ja, det var länge sedan jag fick något här. Ja. Ge mig.
Du, trestegsraketen går ut på att du får ett, så att säga, en överskrift. Vad ska vi kalla det för? Ett område, en ledtråd.
Ja.
Eller, nej fan, du får inte en ledtråd. Du får tre ledtrådar. Du får alltså, du får en trepoängs ledtråd, sen får du en tvåpoängs ledtråd och en enpoängs ledtråd och det blir ju lättare och lättare hela tiden så att säga.
Ja, precis.
Ja,
så fixar man på fixar den på tre poängsnivån då är man klipsk och fixar man det inte på en poängsnivån då är man dum i huvudet.
Ja, ungefär så. Men det är också så att det här är ju väldigt populärt hos dig som lyssnar har vi förstått. Så att det går ju att liksom spöa igen här. Mm. Liksom när man sitter där i bilen eller vad fan man nu sitter. Och
jag ställer frågan, vad är det för ämne idag?
Idag är ämnet ett land.
Ett land, okej. Okay. Mm. Mm. Finns några att välja på?
Jajamensan. Ja. Och det här är lite grann för att... Varsågod.
Ja, tack.
Det är ju lite grann för att jag har ju förstått att geografi är inte ditt så att säga... Det är inte, sån här...
Nej, inte så jävla berest.
Berest är
ja, men inte kunskapsmässigt.
Nej. Men vi kör på 3 poäng. Landet är bara en bråkdel större än Småland. Landets liberala syn på homosexuella äktenskap och dödshjälp har fått internationell uppmärksamhet. Befolkningen har världens högsta medellängd, 184 cm för män och 170 cm för kvinnor. Alltså, tänk dig det, ganska långt alltså, som medellängd. Hur lång är du?
Ja, jag är väl kanske 1,80.
Jag är också 1,80 ungefär. Ja. Och det känns som en ganska normal längd. Kanske ganska långt till och med för att vara i Sverige. Men här är det alltså medellängden.
Åh, jävlar. Men du, alltså jag känner så här att jag skulle nog nästan kunna tänka mig att dra iväg min gissning redan på trepoängsnivån här.
Ah, då skriver du ner det på ett papper helt enkelt, viker ihop det och ger till mig, tycker jag.
Ja, du ska få den här bara så att du vet att jag har förbrukat min... Nu har jag förbrukat min chans.
Okej.
Okej, fortsätt
på 2 poäng. Men vi fortsätter på 2 poäng. Mm. Staden där regeringen och konungen residerar är ovanligt nog inte huvudstad. Världens näst största ölexportör. Jag provar igen. Det här är alltså världens näst största ölexportör.
Det vill jag flytta.
Nej, de exporterar ju ölen. Det är ju ingen bra.
Ah, okej, okay. Ja, det har du rätt i.
Inte importör. Sen så, det är en framstående fotbollsnation. Och
sånt har jag ingen koll på.
Nej, men skådespelaren Rutger Hauer, han är härifrån.
Aha,
du vet vem det är, va?
Ja, det tror jag gissar rätt faktiskt.
Mm-hmm. Och du vet vem Rutger Hauer är och vad han har gjort för filmer?
Ja, Liftaren, kommer jag ihåg. Blade Runner, en av mina absoluta favoritfilmer någonsin med Dirty Harry som huvud. Nej, Robert Redford. Nej. Harrison Ford. Ford. Ja. Han som körde flygplan i Star Wars. Inte flygplan. Ja, du vet vad jag menar. Han med den där håriga killen som satt bredvid.
Du ska få en...
Han som hade mittbena på hela kroppen.
Ja. Du, vi går vidare.
Ja. En poäng.
Ja. Man kan också nämna landets liberala syn på viss narkotika och prostitution. Över en fjärdedel av landets yta ligger under havsnivån. Mm. Andra kända personer som är födda här är Vincent van Gogh och Alexander och Edvard van Halen.
Just det, precis. Mm. Och då hade jag, ska jag säga vad jag har gissat på?
Nej, jag kan läsa det här. Eller du kan ju säga det. Jag ser det här.
Jag gissade då alltså på att det skulle vara Holland.
Och det var ju helt riktigt. Holland eller Nederländerna är alltså rätt svar för dagens trestegsraket.
Tackar för detta. Jag tog det faktiskt på att redan där på 3 poängsnivån att människorna var längre där. För jag tycker alltid när man är i Holland så är tjejerna, de är alltid... så jävla långa. Alltså. Det finns många snygga brudar, men de är så jävla långa och jag har problem med för långa tjejer. Alltså. Jag kan tycka att en tjej är snygg, men är hon för lång, då går bort.
Okej.
Okay. Mm. Tjejen ska alltid vara lite kortare.
Ja. Du, landets flygplats ligger 4,5 meter under havsnivån. Vet du hur man uttalar flygplatsen?
Ja, det låter som en harkling.
Schiphol. Där har du den. Varsågod. Ja,
tackar. Du, Mick för övrigt, du nämnde ju Van Halen här tidigare.
Ja, just det. Bröna Axel och Eddie.
Ja, precis.
Alex menar jag.
Ja, just det. Alex. Ja. Hur som helst, de visste du det för övrigt att de började ju faktiskt sin karriär som förband till Black Sabbath. Slutet på 70-talet, 78 tror jag de gjorde.
Okej, nej, jag hade ingen aning om att
och spelade ju skiter Black Sabbath redan då, du vet, som förband då. Och på tal om då Black Sabbath, de spelar ut sig själva här nu i början på februari. Gjorde ju sin sista konsert någonsin i Birmingham, vet du.
Just det, gamla hemmastaden.
Ja, där började en gång i tiden på 60-talet.
Så där knöt de ihop påsen och ska alltså inte spela mer.
Nej. Det fortsätter i och för sig. Men,
ja, precis. Men det är ändå ett av de här gamla klassiska rockbanden som... inte kommer att spela mer.
Nej, precis. Nej. Aerosmith, de ska ju ut och vad lär sägas bli deras avskedsturné också då.
Ja. Deep Purple.
Ja.
Samma sak
där.
Där vi åker med på en liten sväng också med Europe.
Ja, just i november ska vi ju spela i England med dem. Mm. Och det känns som att nu ramlar de av en efter en, de här klassiska, de stora rockikonerna som vi växte upp med här. Alltså, man ställer sig frågan, vad fan kommer det hända med rock'n'rollen?
Finns det någon framtid?
Finns det någon framtid? Jag menar, tänk om det fortsätter som det har varit de sista åren med hur folk försvinner en efter en. Liksom. Ja. Inom 5 år så är det ju... kommer bli tyst.
Ja, tyst kommer det ju inte bli, men vad kommer det bli? Alltså, det är klart det finns ju band kvar, men det är ju...
Känner du att det finns något band som kan axla till exempel, ta Van Halen eller Black Sabbath eller ja men du vet, ikonerna Iron Maiden, och i och för sig de håller ju på fortfarande, men...
Ja, de håller ju fanan högt faktiskt fortfarande.
Känner du att det finns något band som skulle klara av och eller som Finns det något band som har den tyngden och liksom kunna axla det hela? Eller är det kanske inte det hänger på? Hänger det kanske mer på hur samhället och hur människor ser på och upplever musiken nu för tiden?
Ja, jo, men det kan väl vara. Alltså, jag blir ju lite deppig nu för att jag börjar fundera på så här, ja, finns det några band som kan axla manteln från dessa giganter från förr? Och nej, det finns det inte, känns det som.
Det finns en del bra, nya bra band, gör det.
Ja, men det gör det ju. Och stora, ja, men vilka är bra då? Om vi börjar där, vilka nya band tycker du är bra? Ja, alltså, säg några.
Nu närmast, man har hört en del band som till exempel, ja, Rival Sons till exempel, det tycker jag är ett bra band. Va? Ja. Och så finns det ett band, som heter Inglourious, som i och för sig är helt egentligen okända, men det är ett jävligt bra band som har, känner jag, de här kvaliteterna som de här riktiga bra rockbanderna har. Ja. Men det krävs ju, jag menar, titta på Black Sabbath. De har ju hållit på i, ja, de höll ju på i närmare 50 år innan de, så att säga, vart de här ikonerna. Det innebär ju alltså att ett band behöver ju fan så lång tid på sig för att bygga upp sin karriär liksom.
Jo, men alltså, ja, precis. Och alltså de här banden som du nämnde, de är ju ganska små. Även om Rival Sons har hållit på i ganska många år, så är de ju fortfarande inne på de spelar ju på ganska små
klubbar. Ja, ja, mer eller mindre ställen, alltså, fortfarande. Ja. Alltså, jag funderar så här, är det någon, jag menar, när, vad jag tänkte på, det är,
men finns det något av de här banden som skulle kunna fylla Ullevi till exempel?
Nej, jag tror fan inte det.
Det är ju i så fall sådana här band som Foo Fighters.
Foo Fighters, ja. I och för sig. Muse är också ett band som är kanske inte riktigt classic rock. Men
det är ju fortfarande inte den här typen av innovativa rockmusik på något sätt. Utan det känns som att Foo Fighters, ja, men det är liksom, det är ganska intelligent popmusik fast med mycket gitarrer.
Ja,
liksom.
Precis.
Och jävla driv och energi. Så energin finns ju där, men det är inte det här klassiska tunga på något vis.
Nej, och sen tänker jag så här också. Ungdomarna då, som, jag menar, när du och jag var tonåringar liksom.
Ja.
Vad hade man att välja på? Ja, man spelar hockey eller fotboll, eller så spelar man rock and roll liksom på något vis, va.
Och du spelade inte fotboll och inte hockey.
Nej, utan för mig var det ju rock and roll till exempel. Men samma idag, tonåringarna idag, de har ju alltså en myriad med grejer som de kan tänka sig göra.
Förutom fotboll och hockey så finns det ju diverse TV. Alltså, det kanske är så här. Du vet, det finns ju såna här, vad fan heter det? Det finns ju såna här folk som samlas och bara liksom spelar tv-spel.
Ja,
liksom. Och det är hur stort som helst, stora mässhallar. Det sitter miljarder folk. Typ. Jag överdrev lite, men alltså...
Min yngsta dotter är ju tillsammans med en kille som är alltså professionell gamer, som åker runt precis så som du säger och spelar turneringar i, alltså, arenor som är stora som Globen. Liksom.
Det är det som är de nya
rockstjärnorna på något vis. Ja, så att jag vet inte, det känns som att det är lite mörker som faller över rock'n'rollens framtid här.
Ja, vi får helt enkelt njuta av den så länge den finns.
Jag säger så här, det är upp till kvalitetsorkestern Europe att lysa upp horisonten. Vi har ett tungt ok att axla, Mick.
Men vi ska göra det.
Vi skrider till verket.
Med stolthet.
Var inte oroliga där ute. Så länge Europe finns så kommer det att finnas en framtid för rocken.
Ja. Och med de orden tackar vi för oss och för den här veckan.
Kram på det!
Hej!